men hej och välkomna till Lilla Drevet. Den här satirpodden som görs av mig, Liv Strömqvist, och av er andra tre människor. Vad är det nu ni heter igen?
Jag heter Kringla Svensson.
Ola Söderholm.
Nanna Johansson.
Det är lite spännande. Den som lyssnade på förra avsnittet av Lilla Drevet kanske kommer ihåg att det slutade med att du gav ett nyårslöfte i den här podden, Kringla.
Just det.
Ja, vad var det nu du,
ja, men det
var du lovade?
Lite oprocessat slängde ur mig att jag skulle bli mer liberal, mer höger.
Ja, just det.
Jag inledde min långa resa högerut.
Du ska alltså byta politisk åsikt från vänster till höger under 2014.
Du har redan börjat.
Från låtsas vänster till smyg höger på ett år.
Det är inte så långt steg, det är fler som tagit innan mig.
Men det är ju du ändå mer öppen än många.
Det från Miljöpartiets vänsterfalang till Miljöpartiets högerfalang.
Men det är väldigt spännande här, hur har det gått? För nu har det ändå gått några dagar på det nya året.
Ja, men det är ju liksom, det har ju varit mellandagar och så, och mycket röda dagar. Det är liksom, man är lite ur tiden.
Men har du jobbat då på de röda dagarna?
Ja, men jag har haft kanske ett litet sätt. Att om jag läser så här tweets från olika vänstermänniskor. Så brukar jag lägga till en tanke efteråt, något som i stil med, ja, vad fan vet du om det?
Att jag liksom... Men det har du väl gjort tidigare också?
Jo, det har jag gjort tidigare, men nu menar jag det.
Men du skriver inte det? Det här är bara i ditt huvud?
Ja, men varje 10 000 mila vandring börjar ju med ett steg, Ola.
Jag tänkte ställa några frågor till dig som du kan svara ja eller nej på, så vi kan bara få en bild av hur det har gått.
Mm, spännande.
Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad skönt det skulle vara om det fanns fler poliser?
Nej, men jag vet inte om det är den typen av höger jag vill bli heller. Men nej.
Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt folk nere i Europa skrattar åt oss svenskar för att vi har så få poliser?
Nej, men nej. Jag vill vara en mer frihetsälskande höger.
Okay. Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt det är bättre ju högre inkomst jag har, för då ser de arbetslösa att det lönar sig att jobba. Så ju mer pengar jag har, ju mindre arbetslöshet kommer det finnas i samhället.
Men jag kanske inte satt ord på den tanken då. Så jag säger nej där också. Fan vad jag var dålig i det här.
Men är det inte det du känner lite grann när du sitter framför Twitter ändå?
Att
om ni bara hade ett jobb.
Ja, det är kanske det.
Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad kul att det går så bra för Camilla Läckberg?
Nej, men nej. Fan också, jag har misslyckats. Men jag skyller på mellandagarna.
Vi ser.
Du har jag ska så, ha något ja på den här i alla fall.
Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad tråkigt att det går så dåligt för Wille Crawford?
Nej, jag följer ju Gurra G på Twitter.
Nej, men se där. Ja. För det blir ett halvt ja kanske.
Ja, men jag tänker mest att vad roligt att Gurra G verkar så skön. Men det, han är ju jättevänster verkar han vara.
Ja, okay.
Han och Jan Johansson, han gamla progg. Punkkillen håller på att twittra fram och tillbaka.
Det är inte så konstigt om man inte har tänkt på Wille Crawford på mycket.
Har du under de senaste dagarna sagt eller tänkt anledningen till att det går så dåligt för Wille Crawford måste vara jantelagen?
Nej, inte den senaste tiden har jag inte tänkt det här.
Inte, men det har också varit mellandagar.
Ja, det har varit
mellandagar. Men menar du att alla liberaler tänker det här varje vecka? Har Fredrik Federley tänkt det här om den gångna veckan?
Jag tycker att Fredrik Federley just nu ligger och gråter och tänker så här: varför kan inte folket i det här landet klara av så mycket begåvning och skönhet som förkroppsligas i Wille Crawfords person? Varför har de inte vett att uppskatta det? Nu är det bara två frågor kvar. Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt nästa år ska jag konsumera och köpa saker varje dag, för det är nämligen bara genom ökad konsumtion och tillväxt som vi kan ha råd med miljöpolitik?
Nej, jag måste göra er besvikna igen där. Jag har inte tänkt det.
Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad kul att de visade en Camilla Läckberg-film på tv här om veckan? De gjorde det.
Ja, jag har precis skaffat tv också. Men jag har inte tänkt så. Fan, jag
men det räcker inte med att man har sett Camilla Läckberg-filmen. Man måste dagar sedan gå och gotta sig åt att den visades.
Tänk att det kommer bli många fler filmer.
Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt ner i Europa skrattar folk åt oss för att vi inte håller koll på vilka dagar och vilka filmer Camilla Läckberg ja, men skitsamma. Det här var ju sög ju kring då. Det här går ju jättedåligt.
Jättemycket. Jag skyller, en gång kan jag väl få skylla på mellandagarna. Jag lovar att vara bättre. Jag ska utmana mig själv till nästa vecka.
Ja, det här är lilla drevet om det är någon som har glömt bort det. Och det är, den här podden sponsras ju av Akademikernas A-kassa. De ger oss pengar för att vi ska berätta i podden om en väldigt bra grej, nämligen att om man betalar in i A-kassan, vilket är skitbra, då betalar man bara 90 spänn i månaden, och om man blir av med sitt jobb så får man typ 15 000 kanske. Och de vill också hälsa att det spelar ingen roll vilken A-kassa man går med i, men om man är akademiker så är det bra att vara med i just Akademikernas A-kassa.
Man kan gå in på aea.se och läsa hur man gör, får gå med där.
Gör det.
Ja, gör det. Det hade varit roligt för oss om det märktes att vår podd gör något sorts avtryck också.
Så även om du inte gör det för att själv få ekonomisk vinning, så kan du göra det för att vi skulle bli glada.
Ja, precis, det kan vara så. Det finns, man kan göra det solidariskt, vara med i A-kassan, man tjänar själv på det. Men om de här två argumenten inte är nog, så kanske bara att man brinner så mycket för några poddare på Aftonbladet Kultur. göra det därför.
Om det väger exakt lika vågskålarna, så kan man ju lägga över att vi blir också glada. Mm. Alltså i den vågskålen som är till akademikernas favör. Det var bara det.
Du har läst en bok, Ola.
Jag har läst en halv bok.
Det är ingenting om Malla, ser jag.
Nej, okej.
Okay. Du ska vara en förebild för andra män genom att säga att du har läst en halv bok.
Ja, du är inte i Norrland längre. Imponerar inte på någon.
Det var Zlatan-boken.
Okej, okay, då imponerar du lite.
Ja, jag har läst halva Aron Etzlers Reinfeldt-bok.
Mm. Vilken halva?
Första halvan. Mm. Den heter Reinfeldt-effekten då, hela boken, inte första halvan.
Vem är nu Aron Etzler?
Han är, vad heter det, partisekreterare för Vänsterpartiet.
Mm. Aha, och han har skrivit ett kärleksfullt porträtt av Reinfeldt.
Nej, men han har skrivit en bok om varför det har gått så bra för Moderaterna de senaste valen. Mm-hmm. Och en grej som han pratar om är att tydligen är det så att i svensk politik funkar inte så att man tar makten och sen ändrar på samhället. Utan det funkar så att först ändrar man på samhället, sen tar man makten.
Men hur kan man ändra på samhället om man inte har någon som helst makt? Eller man har liksom kanske lite makt då, eller?
Ja, man har ju lite makt. Ja. Ja, men alltså, långt innan Moderaterna vann valet 2006 hade de redan på sätt och vis vunnit, för att de hade vunnit kampen om det politiska initiativet. Men de hade inte vunnit kampen om makten. Alltså problemet var att svenska folket inte gillade dem.
Nej, det var få som gillade Moderaterna.
Ja, precis. Och det var det som Reinfeldts stora styrka, att han insåg detta. Att de gamla Moderaterna då, Carl Bildt och Bo Lundgren och Gunnar Hökmark, det gänget. Mm. Att de hade kommit fram som unga politiker i en tid då de inte alls hade det politiska initiativet. Att de befann sig i ett extremt underläge, 68-rörelsen. Så de hade då blivit ideologiska krigare. De var arroganta, tog avstånd från det här pissamhället.
Ja, men så det är som sådana barn som typ haft en jävligt dålig barndom och sen så blir de typ jobbigare sen av livet på grund av det.
Ja, precis. De är i ständig konflikt med alla. De förstår inte att det är över.
Kriget är över.
Ja. Det var så hemskt att vara höger under 68-rörelsen, så det var som att så här, mamma kom inte hem på kvällarna.
Det var som att växa upp som Morgan Hallig. Ja.
Och nu har man kanske en flickvän som kommer hem på kvällen och är jättesnäll, men då bestraffar man henne för det mamma gjorde.
Just det.
Men deras aggressiva hållning då var nödvändig under resans gång. Mm. De gamla Moderaterna. Ja, mm. Men den är skadlig när man är framme. För att efter nyliberalismvågen på 80-talet, regeringen Bildt 91-94, superhöger regering. De genomförde fria skolvalet, avreglerade allt. Det var tre socialdemokratiska regeringar efter, men de rullade ju inte tillbaka det här så mycket. De hade liksom, vid det här laget hade de gett upp planerna på att socialisera Sverige, som de kanske hade där runt 1970. Det är dumt att skrika om en så här liberal revolution när den liberala revolutionen redan har skett.
Mm.
Man framstår som lite större då. Den enda vägens politik, sa Bildt. Det är opsykologiskt, för säger man så uppmanar man så provocerar folk till att revoltera. Alltså om man så skriker om en revolution som redan har skett. Alltså det är lite på samma sätt som att man stör sig på de här humanisterna.
Men var det det? Man upplevde inte riktigt att Bo Lundgren skrek efter revolutionen.
Men det är väl det de har snackat om.
De skriker inte då, men de väser på ett lite överklasset.
Jävla sossar. Mm. Den gör.
Sossar.
Ja, men det är som man, så slutar de göra det och så bara istället börja älska läget.
Ja, precis. Mm. Jag hade en liknelse här med humanisterna, man stör sig på dem. De skriker om att skapelseberättelsen inte är vetenskaplig. Mm. Man kan säga att Hedenius vann den här striden på 40-talet. Mm. Att man får så här lust att börja tro på häxor och spöken bara är rent trots. För att man inte orkar med så här Christer Sturemarks övernitiska agiterande.
Nej, så har jag ju känt. Mm. Starkt. Mm.
På samma vis kan då Carl Bildt få en att börja tro på socialism. bara i ren trots. Alltså fast man egentligen gillar att få ett par extra 100-lappar i plånboken varje månad.
Ja,
det gillade svenskarna när man hade kommit fram till 90-talet, men Carl Bildt var så störig så att han kunde driva henne in i socialism. Men, och det var det att Reinfeldt förstod att man måste tona ner det här.
Ja, absolut. Men jag tycker den här vänsterpartisten som skrivit det här var jagsvagt av han att tro att vänsterns alla framgångar är för att borgarna är osympatiska. Alltså, borde de inte ha en egen politik och locka mig istället?
Jag vet, jag har ju bara läst halva boken. Det kanske kommer ett lyckligt slut. Jag vet inte. Men de gamla moderaterna hade vunnit den ideologiska striden, men de vann inte makten för folk tyckte att de var osköna. I opposition så är man intresserad av att skapa konflikt. Men när man närmar sig makten ska man börja axla rollen som företrädare för hela folket. Och det var det då Reinfeldt insåg att han måste profilera partiet som ett allmänintresse. Han höll på att säga, vi älskar Sverige.
Just det.
Kampanj. Vi arbetar partiet. Vilket ju var ett allmänintresse i deras fall, för att det handlar inte om arbetarklassen, utan det handlar om alla som har ett arbete.
Mm.
Så istället för att övertyga svenskarna om att de skulle tycka som Moderaterna, försökte de övertyga dem om att Moderaterna tycker som de flesta. Redan, jag har lyssnat på folk, för det Reinfeldt sa hela tiden. Jag åkte runt och pratat och lyssnat. De tycker redan som jag.
Carl Bildt... De älskar Sverige.
Ja, men Carl Bildts taktik var att förklara för andra hur det är. Reinfeldts taktik är mer att säga att han har låtit andra förklara hur det är för honom. Och det visade sig att de tyckte precis som jag tycker.
Men var inte det Billströms claim to fame att han knackade på, var det så här, 10 000 hem i Malmö?
Och frågade. Han knackade på 10 000 hem i Malmö för att sen kunna säga exakt vad han själv vill.
Mm, precis, men det är ju, ja, men det är nya Moderaterna i stort då.
10 000 hem?
Mm.
Det är ju jättemycket.
Han har svenskt rekord i knackning.
Det måste han ha.
Men som sagt, det handlar om att förändra samhället och sen ta makten. Alltså det är ungefär som i ett förhållande. Eller hur? Man måste ju först förändra förhållandet innan man kan ta makten i det.
Hur då?
Ja, men jag tänker att ta makten i ett förhållande, motsvarigheten till att vinna ett val, det är kanske när man kan säga till sin tjej vad hon ska ha på sig för kläder. Det kan man ju inte bara säga på första dejten. Nej. Då måste man ju så här långsamt bryta ner henne. Tills det verkar naturligt att jag berättar vad du har på dig för kläder.
Men jag tyckte det var en spänstig metafor det här. Vad är vänsterns, vad är produktionsmedlen man skulle kunna ta makten av över som vänster, i ett förhållande? Hur gör vänstern?
Alltså det handlar ju om att kunna säga åt den andra vad man ska ha på sig för kläder. Eller du menar att det att säga åt varandra vad man ska ha på sig för kläder, det är motsvarigheten till skattesänkningar.
Jag tyckte det var det du sa. Men det kanske blir...
jag menade mer bara makt i allmänhet.
Som inte... vinna ett val är att få valen som bestämmer för honom.
Det är bara att vinna valet. Ja. Det är samma. Det spelar ingen roll vilken partifärg man har. Man vill samma sak. Bestämma kläder.
Ja, precis.
Men man kommer till den här Gramskis definition av makt. Det är att man vill komma till den här stadiet i ett förhållande. Att ens partner själv tar på sig det den har känt in att jag vill att den ska ha på sig. Just den går själv ut och handlar det och klär på sig det och säger att den vill ha på sig det själv.
Men ni som är vänster tycker att den som äger kläderna äger makten över kläderna också. Är det så ni resonerar? Jag tycker att alla, jag som frihetlig liberal, tycker att alla ska få på sig vilka kläder de vill.
Precis, men just det, men det är också Aron Etzler skriver är att det här är att Socialdemokraterna har gjort likadant en gång förut, 1932. Då hade de det politiska initiativet ganska lång tid innan valet 1932. Det gjordes eftergifter mot dem, så här, de fick igenom 8-timmarsdagen och allmän rösträtt. Men de vann inte makten för att det fanns ett psykologiskt hinder. Det fanns ett psykologiskt hinder mot att rösta på dem i många väljargrupper. Därför att de uppfattades som lite creepy på samma sätt. För att de var då företrädare för arbetarklassen. De var ett särintresse. Så då slutade de liksom betona klasskampen och började istället betona folkhemmet.
Just det.
Vi är ett allmänintresse, vi är för alla.
De bara, arbetare är ju inte, men folk... Mm.
Hem låter härligt.
Ja, men man måste vara allmänintresset för att kunna ta makten. Men man kan ju inte vara för mycket emot samhället som det ser ut för tillfället om man ska kunna sägas vara allmänintresset. Så då, vad ska vänstern göra nu?
Mm, det är intressant.
Ja.
Det är den stora frågan. Det finns ju...
Om de vet allt det här, varför har de inte gjort det redan? Aron Etzler,
om man vill veta, varför läser man inte andra halvan av boken? Där det kanske står.
Man orkar läsa en hel bok. Nu har jag läst en halv bok i alla fall. Kul. Var lite glaset är halvfullt här. Det finns två alternativ. Antingen vara allmänintresset och vinna makten snart. Men allmänintresset är ju ganska högervridet som det är nu.
Mm-hmm.
Så då är det andra alternativet att vara ideologiskt tydlig och markera avstånd och långsamt dra svensk politik åt vänster tills ens åsikter börjar sammanfalla med allmänintresset. Men under lång tid kommer man då uppfattas som läskig för många. Och stora delar kommer inte rösta på en. Så det blir borgerliga regeringar de närmsta 30-40 åren.
Ja, vilken bra plan.
Ja, det är två olika planer här. Jag vet inte vad som är bäst. Jag har ingen aning. Jag har bara läst en halv bok.
Ja, alltså vad modigt av dig att prata om det här innan du har läst ut hela boken. Det skulle kunna visa sig att allt bara var en dröm. Mm.
Vi är ju kvar på ön.
Var det någon som gjorde någonting roligt på nyår?
Jag var på fest.
Jag var också på fest.
Det slår inte Mariah Careys nyårsfirande. För hon tillbringade nyårsafton med sonen till diktatorn av sultanatet Brunei. Det vill säga prins Azim. Vilket hon nu blivit lite kritiserad för. Mm-hmm. Kanske inte så konstigt, för bara några veckor tidigare så uppträdde hon för Angolas enväldige president José Eduardo dos Santos. Och något år tidigare så har hon också uppträtt för Mohammed Gaddafi.
Vilka gig!
Det kan man ju verkligen, verkligen säga.
Det är inga så här julbordsgig.
Älskar de sol så mycket? Eller hur ska man säga? Ballader. De älskar ballader så otroligt mycket. Ja. Diktatorer.
Kanske, kanske.
De har något sentimentalt över sig ofta. Galna diktatorer.
Ja, men det ligger väl i linje med att ha så här guldkranar på toaletten och kanske uppstoppad isbjörn i sovrummet.
Man gillar inte så här lo-fi musik då? Inte något så här indieband från Möllan?
Man kommer inte hem till Steve Jobs och tycker att han var fint och mysigt han verkar ha det här hemma.
Jag vill inte att Pixies typ ska komma och spela för en på ens 60-årsfest.
Nej, det ska vara lite lyxigare produktioner. Inget skram eller rock.
Mm, men jag tycker kanske att den intressanta frågan här är varför Mariah Carey gör det här? Varför hon blivit nu en så rutinerad diktatorgosare? Vad är det då som lockar Mariah Carey? Jag har faktiskt några teorier om vad det är. Vi kan börja med vad jag inte tror att det är. Pengar. Mariah har redan 500 miljoner dollar på banken. Vilket jag räknade ut är lite över 3 miljarder kronor. Det är svårt att tänka sig att hon kommer hamna i en fas 3-åtgärd inom den närmaste framtiden. Hon har sitt på det torra. Behöver inte spela Allan inför en massa envåldshärskare för att få upp det hyran. Strunt samma, jag tror i alla fall inte att det är pengar det handlar om. Jag har tre andra teorier på vad det skulle kunna vara. Min första teori är att hon bara vill vara rättvis. När Angolas diktator ringde så sa hon kanske nej, absolut inte. Du är ju diktator, du skulle se ut. Och då sa han, men vadå? Jag har ju hört att du uppträtt för Gaddafi. Är jag så mycket sämre? Och då var hon tvungen att säga, okej då, men bara för att det är du. Och sen så ringde ju Bruneis diktators son. Och då hade hon ju redan umgåtts med två diktatorer redan. Så då vore det ju skittaskigt att säga nej till ett tredje. Jag skulle kunna ta det väldigt personligt då.
Ja, just det.
Det tycker jag var en bra teori. Men det förklarar inte varför hon uppträdde för den första diktatorn.
Nej, det gör det inte. Så den kanske går bort då. Mm.
Ja.
Ja, men då kan vi ta min andra teori. Och det är att diktatorer är så sjukt bra party planners.
Det tror jag.
Ja, det är fester som man inte vill missa. Alla var där, säger man efteråt. Vilket party! Jag vet inte om ni var med på en P3-fest för något år sedan när Morgan från programmet Christer var där och hade tagit med sig en ölbong till festen och gjorde succé. Alla tänkte, vilken partykille. Lite så tänker jag att diktatorer som Christer Morgan, fast gånger 1000. När de månar fest, då är det inte bara chipskål och lite Spotify. Nej, nej, nej. Det är livemusik. Det är snurra flaskan. Det är spelet Twister för de som vill. Det är håll igång fram till gryningen och sen bara fortsätter det.
Är inte mycket så här tända eld på en kristen? tända
eld på Christer Morgan.
Och sen hacka upp hans aska med kokain och ta det en bång. Det tror jag liksom. Det är på den nivån.
Det är så där Christer Morgan kommer dit med ölbång så blir det som provocerat. Det är labapartytricket att de eldar upp och de hackar upp och de är kokain och dricker upp det genom hans ölbom.
Man står bredvid ett tag och säger såhär, jag är lite kall, och då är han såhär, jag tänder eld för Christer för din skull.
Christer ångrar det långa skägget han håller.
Jag tror att de vet hur man tar hand om en kvinna.
Ja, det är också så här att en person som Mariah Carey, hon måste ju bli bjuden på bra fester hela tiden. Så för henne måste ju en bra fest vara bara en fest liksom.
Ja.
Så det ska ju till en riktigt jävla asbra fest för att det ska vara en bra fest för henne. Så det tycker jag skulle kunna faktiskt vara lite drivkraften till att hon bara kastar iväg sin moraliska kompass.
Det tyckte jag var en jättebra teori.
Sen något till min tredje teori. Det är att hon varje gång verkligen vill tacka nej till de här diktatorsminglarna. Hon hatar diktatorer. Usch, säger hon. Men sen så lutar hon sig ut genom fönstret, slår armarna om överkroppen och säger...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag är en barn på slottet. Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och tråkig och alldeles under.
Och sen så går hon dit.
Jag undrar bara vilka som är, vilka är mössen som syr hennes klänning i den här liknelsen.
Morgan och Christer.
Christer Morgan.
Nu är det 2014.
Mm.
Det är valår.
Supervalår.
Mm. Så det är under detta året som vi alla i samhället, politiker, medborgare och media, tillsammans ska diskutera frågor som hur ska vi leva, vad är ett gott samhälle och hur ska vi uppnå det? Skoja bara. Vi kommer inte diskutera det. Vi kommer nämligen diskutera en annan sak hela det här året ända fram till valet. Och den frågan som vi kommer diskutera allihop är den här frågan. Hur mycket kommer jag att få i plånboken? Det känner ni till.
Mm.
Att den här vinkeln på det politiska samtalet. Hur mycket kommer jag att få i plånboken?
Jag stör mig så mycket på att det är så infantil liknelse. Att man måste säga det. Att
plånboken.
Plånboken. Hur mycket kommer ligga i den plånboken? Ja. Annars kan jag inte greppa det här med pengar. Jag måste visualisera.
Alla artiklar är illustrerade med samma sådana Scandix-bild på en sedelbunt. Och sen är rubriken så här. Kolla här hur mycket jag eller,
ja, men de är bara ett steg ifrån att behöva skriva ut ett likhetstecken och kanske rita ett äpple eller något sånt. Pengar, det är det du kan köpa saker för. Hur mycket färre äpplen kommer jag kunna köpa nästa år?
Men Berlusconi lovade ju senaste gången när han försökte bli omvald att han skulle skicka pengar i kuvert hem till folk.
Ja, men jag tror det
var skitsmart. Väldigt tydligt.
Ja. Ja. Det finns undersökningar som visar att det är inte bara i Sverige utan precis som du sa så liksom i hela Europa så ökar det här fenomenet plånboksröstning. Alltså att man inte röstar utifrån ideologi utan man röstar istället på samma sätt som man gör när man handlar i en affär. Alltså man står och stirrar på prislapparna tills man har hittat den billigaste grejen. Vilken grej kommer jag göra så jag får mest kvar i plånboken?
Moderaterna.
Ja, men liksom den här utvecklingen gör ju då att alla politiska frågor som inte kan diskuteras utifrån min plånbok är döda eller nästan döda. Till exempel den politiska frågan om ja, men typ Östersjön till exempel. Både den politiska frågan om Östersjön och själva Östersjön är ju död eller nästan död. Varför? Ja, för att det är inte en politisk fråga som man kan prata om utifrån frågeställningen hur mycket kommer jag att få i plånboken av Östersjön? Hur många laxar kan jag proppa i ner i mitt sedelfack?
Dioxinförgiftad strömming som jag kan pressa ner i myntfacket.
Ja. Exakt, hur mycket lirom går det att proppa ner i myntfacket och stänga?
Liknelse, hur mycket dioxin kommer mina barn ha i kroppen?
Ja.
Om man liksom bara byter, om det krävs det här väldigt enkla och barnsliga bildspråk.
Det känns väldigt abstrakt.
Ja.
Mina barn har dioxin.
Vad betyder ens barndioxin? Nej, men till exempel, när hörde ni senast? Okej, jag kan lägga in en brasklapp som är så här att jag tittar jävligt lite på nyheterna. Men jag har en känsla. Jag har en feeling som är så här att det aldrig... Typ en politiker som pratar i tv under en debatt eller ger ett vallöfte eller så, som på något sätt ens antyder att det finns någon slags problem i Östersjön. Har ni liksom hört det till exempel under de senaste åren? Nej. Jag känner, jag har absolut inte hört det. Min feeling är så här. Att det har blivit så på grund av den här vridningen i, alltså att den enda vinkeln är hur mycket får jag kvar i min plånbok. Därför har det blivit så nu att det bara finns ett enda tv-program. Det finns bara en enda plats där man, ja, till exempel kan prata då om en sån fråga som Östersjön. Det finns bara ett tv-program där de medverkande är så proppfyllda av så här självgott, oantastligt självförtroende, så att de kan kosta på sig att ta upp den här superosexiga, lågklickabilitetshaltiga frågan om Östersjön. Och ni förstår såklart vilket program jag menar.
Nej.
Stjärnorna på slottet.
Magasinet Sverige.
Nej, året med kungafamiljen. Självklart.
Huvudtaget så har ju Östersjön en väldigt allvarlig miljösituation. Östersjön tyvärr mår ju väldigt dåligt.
Det är så långt den här utvecklingen har gått att den enda personen i hela Sverige som kan säga offentligt att Östersjön mår dåligt i hela det här politiska samtalet är kronprinsessan Victoria, för att hon har ärvt sin titel och kommer sitta på tronen tills hon dör, och att inget hon säger eller gör kan påverka det. Man behöver så mycket trygghet som en ärftlig titel ger för att kunna lyfta den här typen av frågor. Och detta tycker
hon
jag...
Hon kanske inte heller är så beroende av plånboksfrågor heller.
Nej, sant också. Hon kan kosta på sig lite sådana här lyxfrågor som att Östersjön håller på
att dö. Men är det att det är, så här, att det är så töntigt att hålla på och prata om vad som är bra och vad som är dåligt? Att man bara skruvar på sig när någon politiker börjar göra så. Så att det är bara då en monark som kan kosta på sig att göra det.
Ja. Eller jag tror att det har blivit så att det bara går att prata om det på det sättet. Att det liksom går inte att förstå ifall någon skulle säga så här... om ni väljer mig så lovar jag att mitt parti kommer rädda Östersjön på bäst sätt. Typ.
Det är liksom... Det partiet får inte min röst heller i och för sig.
Det partiet kan gå häng. Alltså, vilket är tråkigt tycker jag. Därför att Östersjön håller på
att... Ja, absolut. Ja.
Men jag tycker också det är tråkigt att det har blivit så att det bara är kronprinsessa Victoria nu för tiden som kan prata om Östersjön överhuvudtaget. För att hon inte är kanske så jättebra heller på att argumentera kring de här frågorna. Eller jag vet inte, jag ska inte döma henne. Men vad sa hon då? Varför ska vi egentligen rädda Östersjön, Victoria?
Ja, för mig personligen är det viktigt för att jag är väldigt förtjust i Östersjön.
Ja, men ser man på. Hon är väldigt förtjust i Östersjön. Och så ja, det är så här det har blivit nu. Liksom, att vi som folk är nu helt utlämnade till att den enda som kan driva opinionsbildning utanför plånboksfrågorna är kungafamiljen. Och de driver bara frågor utifrån vad de liksom är förtjust i. Eller vad Victoria för tillfället är förtjust i. Och på sikt prinsessan Estelle. Så snart kommer det bli så här. Gör det bättre för ponyhästar. För jag är väldigt förtjust i ponyhästar. Men jag vet inte vad hon är förtjust i. Smörgåsrån brukar barn gilla. Gör det bra för smörgåsrånen. För jag råkar väldigt förtjust i smörgåsrån. Så här mjuka rån. Våtservetter. Eller vända barn. De som barn brukar hålla på med. Majskrokar.
Just det. Billigare majskrokar.
Eller bara, jag är väldigt förtjust i majskrokar. Punkt.
Jag är glad att det inte är en superstark rörelse det här.
Jag såg lite på... Jag såg första kvarten av året med kungafamiljen.
Du jobbar mycket mycket på någonting. Vad duktig du är.
vad söt hon var, Estelle.
Jag gå.
Mitt i inspelningen.
Alltså tyvärr, jag måste faktiskt gå och bevittna en vigsel. Men jag kommer tillbaka i nästa avsnitt istället. Men du har kvar något att säga kring den.
Ja,
jag gillar något lite... högeråsikter så att jag...
Detta är inga högeråsikter.
Vilka är det som ska gifta sig?
Men vi ses, hej.
Ja, vi ses nästa vecka.
Hej, hej.
Ja, har ni hängt med i nyhetssvepet?
Nej.
Det kan man nästan kräva av er. En av veckans stora nyheter är ju att cannabis numera är tillåtet i Colorado.
Just det, ja, men det har jag hört om.
Gröna onsdagen hade vi, som den kallades, skämtsamt. Det läste jag i tidningen DN, tror jag. Och det här är då inte bara medicinsk marijuana, utan det är också tillåtet för rekreationellt bruk, som det heter. Alltså man får använda det som man använder alkohol, när man är ledsen och blir glad.
Man har ångest.
Ja, precis. Då kan man ta det. Då är det tillåtet att ta det mera. Inte uppskattat, men tillåtet. Och det var ju stora köer såklart, för många var sugna på att testa det här. Alla som haft den här märkliga kombinationen. Jag skulle jättegärna vilja röka gräs, men jag har jättestor respekt för lagar. Så de ställde sig och köade då för att köpa lagligt gräs. Jag vet, men det känns lite som... Men ibland tycker man att en film är roligare att se när den går på tv. För att då känns det som nu är det på riktigt.
Det är som piratpartister. Som de är med nedladdning. De kan inte bara ladda ner, det måste vara lagligt också.
Just det. De vill, det hade varit kul att kunna stå för sina handlingar, tänker man. Det finns vissa så sjuka människor som vill kunna stå för det de gör i lagens ögon. Det här diskuterade man då i TV4:s Nyhetsmorgon. Känner ni till programmet?
Ja.
Mm,
det är alltså då en parodi på humorprogrammet Morgonsoffan, som i sin tur var en parodi på Godmorgon Sverige. Det är väldigt mysigt program. Det är ingen som fått en stroke framför Nyhetsmorgon i TV4. Ingen har någonsin sagt Nyhetsmorgon i TV4 är bäst att titta på när man tagit E. Det är inte den typen av program. Det är mysigt.
Men finns det inte någon så här oändlig tomhet i det som man kan känna när man ser på TV4s morgonprogram?
Det tror jag
man känner, att det öppnar sig i bröstet och man faller genom universum, för att det är så, det är det här totalt lobotomerade TV4-stämningen.
Det finns liksom ingen friktion i det, inget att hålla tag i när man känner att man faller.
Nej.
Så kan man liksom inte haka upp sig på något som Tilde de Paula sagt och kanske bli kvar i verkligheten, utan det är mer som att hon smort in händerna med glidmedel när hon försöker greppa efter den.
Mm. Man känner intigheten bara starkare när man försöker greppa tag i till det.
Ja, men det, så ser väl den konstnärliga verkshöjden ut.
Vad mycket ångest ni verkar ha.
Lätt för dig att inte ha ångest när du inte tittar på TV4. Kan man sitta där och malla sig? Sitta och teckna satiriska serier där Reinfeldt ser ut som en stjärt i ansiktet. Det är klart man inte får ångest då. Då lever man ju drömmen. I det här mysiga, friktionslösa programmet diskuterades legaliseringsfrågan. En känslig fråga i Sverige. Det är inte så vanligt att folk i offentligheten kommer ut som legaliseringsförespråkare. Och de som kommer ut som det hade egentligen inte behövt göra det. För vi vet redan vad du står i frågan, Alexander Bard. Så är det ju med droger i Sverige. Det är lite problematiskt. Det enda som skulle kunna få Filippa Reinfeldt att gå med på ett sprututbytesprogram var om man lät pundarna byta till smutsigare sprutor. Då skulle hon kunna överväga och låta dem byta sprutor.
Det var hemskt sagt.
Ja, men jag tycker ändå det är hemskare att hata missbrukare och vilja att de ska dö. Så man får ställa det i relation till vartannat.
Ja, just det. Ja, det här med att ge missbrukare HIV med sin politik.
Ja, men
det är värre än att du drog det här lite grova skämtet.
Ja, men jag tycker det. Men ja. det är liksom hur man tycker. Hon tycker väl att det är en härlig sak att folk dör på offentliga toaletter. Jag tycker att det är dåligt. Men man är olika, vi har olika uppväxter och våra Instagramkonton ser helt olika ut. Jag tycker inte vi behöver diskutera droger här i Lilla Drevet. Däremot tycker jag det har varit intressant att spela upp hur det lät i den här, ja, men i Sverige då, infekterade debatten, hur den lät i Nyhetsmorgon. Eftersom det är ett program som inte brukar provocera. Eller som provocerar inom väldigt smala gränser. Jag kan jämföra lite vad samma då program, de är ganska långa så man har ju mycket innehåll. Samma program som innehöll den här debatten som vi ska lyssna på nu om legalisering innehöll också inslag som Sticka utan stickor, Jenny Valdéns fredagsmys och Husdjuren du inte visste att du hade.
Det sista lät jätteobehagligt.
Ja, men det är inte så provocerande som att förespråka cannabis kanske.
Vad är husdjuren bara?
Men det är väl typ kvalster och...
Ja, det är antagligen inte labradorer. Det tror jag inte. Det här är ju, jag känner jag vill trycka på det för att få största möjliga effekt. Vill jag trycka på att TV4s Nyhetsmorgon inte brukar vara ett provocerande program. De brukar inte vilja provocera. Saker som brukar provocera i TV4s Nyhetsmorgon är kanske någon river apelsinskal i en sillinläggning. Det är lite annorlunda, lite provocerande. Så gör vi inte i Sverige. Magnus Uggla kommer dit och häcklar kändiseliten.
Ja, just det.
Säger något taskigt kanske om Orup. Eller Björn Kjellman berättar att han ska spela kvinna i en svensk komedi. Det är lite kittlande.
Hur ska det se ut?
Så hur lät det då när man diskuterade legaliseringen i Nyhetsmorgon? Jag har klippt ihop de två studieingångarna som var. Vi hör Peter Lindgren, Fredrik Segerstedt och Devrim Mavi.
En annan stor nyhet som vi pratar om bland annat den här morgonen är ju legaliseringen av cannabis i delstaten Colorado. Är det här någonting bra tycker du?
Det tycker jag är bra.
Förbudet ökar bara smugglarnas och drogkartellernas...
Höjer priset. Liksom,
precis.
Men skatteintäkterna ökar. Det blir ett uppsving som det blev i Sverige för städ- och hantverksbranschen. Blir det nu för marijuanabranschen. Skapar nya jobb.
Jag tror inte att förbudet i sig stoppar bruket.
Faran med marijuana är gravt överdriven. USAs restriktiva drogpolitik skapar ett dåligt liv för massor av andra människor. Det är inte för droger. Jag är emot att det är olagligt.
Det var ingen som var för droger här. De var emot att det var olagligt bara. Vi lägger väl ingen värdering. Man får ju ha vilka åsikter man vill i legaliseringsfrågan såklart. Men visst är det lite oväntat att det var så mycket hyllningar?
Fanns det ingen Maria Larsson där som sa att det är hemskt? Nej, och att det ska vara förbjudet? Det fanns så var det bara sådana där?
Det fanns en tur var Jenny Alvesjö, programledaren. Ja. Hon var ju där och kände att hon kunde säga någonting negativt om droger i alla fall.
Nej, knark i bajs. Det är bara...
Ja, hon drog till med den knarket bajs, sa hon då, efter det här massiva... lite ensidiga debatten var det. Knarket bajs, det låter ju bra, men det är väl inte riktigt sant.
Nej, det känns lite grann som att hon spelade för legaliseringssidan ofrivilligt med det argumentet. De, ja. behöver inga vänner med såna fiender, eller man säger.
Henrik Torehammar var också där, vår gamla kollega från Sveriges Radio. Han var där för att väga upp den här knarkpropagandan en aning och han hade slipat argumenten.
Jag kör den svenska kommentaren, pugs not drugs, mopsar inte droger.
Mopsar inte droger då. Det funkar bättre på engelska eftersom det rimmar där då.
Men vad, herregud vad de gör bort sig den här motlegaliseringssidan här. Att förlegaliseringssidan är så att vi vill inte ge pengar till maffian, det visar inte funka och de säger... bajs och mopsar.
De jobbar bara med rim när det är knark i bajs. Inte ens ett rim.
Nej, det är inte ens ett rim, men det är ju jävligt starkt å andra sidan och övertygar en del. Henrik Dora, han har också skrivit det på en t-shirt då. Men ändå var det...
Varför skulle de två sakerna jämföras? Är det en debatt nu? Vad ska vi införa? Mopsar eller knark?
Nej, det är ju inte säkert att Christer Pettersson hade kunnat tända av med hjälp av en mops. Han hade undrat, hur får jag in den i piphuvudet?
Men det är just det man undrar är då också, varför de som vill legalisera marijuana, varför vill de förbjuda mopsar?
För det tycker jag är en större
fråga. Varför har de förbjudit mopsar i Colorado?
Jag tror inte han liksom lyste inte upp någonting med det argumentet. Men det var lyckligtvis inte det enda argumentet han hade. Det var bara det ena av två. Det andra argumentet såg ut så här.
Den kulturen känns så himla konstig och den känns så himla liksom så antiintellektuell, ful, om man får vara rent estetisk också.
Ja, det får man väl vara rent
Vilken
estetisk.
Vilken kultur jag menar nu? Drogkulturen?
Ja, gräsrökarkulturen. Det är bokstavligt talat dålig stil att röka på. Han ser väl framför sig, det kanske är en hal slänt där, att han ser någon testar en gång. Och helt plötsligt så blir det stora skjortor i batikmönster och någon kanske köper en sån här virkad mössa med påsigt hår. Så man blir skrämmande lik Bob Marley. Alltså, man kan nästan inte se skillnad. Man tror att det är en massa Bob Marleys här överallt.
Just det.
Att det är den typen av fulhet.
Är det inte ganska tätt förknippat med amerikanska intellektuella att röka i gräs?
Ja, det görs ju mycket på campus och sånt där och i den bildade medelklassen. Antar jag, det är ju min fördom. Mer än att...
Det är mycket det man ser på film.
Källa film. Ja, men säkert, det finns säkert statistik på att alla som röker gräs inte är fula. Om man anstränger sig, går den...
Tore Hammar har en snäv bild av vad gräsrökarkultur kan vara.
Jag
var helt övertygad om att han skulle vara för.
Jasså, det var intressant. Varför tänkte du det? För att han är sprallig bög?
Nej, för att han är väl väldigt liberal. Eller så har jag fått igenom bakfoten. Ja, strunt samma.
Lyckligtvis så fanns ju Jenny Alvesjö där och kunde få sista ordet även i den andra studieingången. Det lät så här.
Snack i bajs.
Hon sa det en gång till. Exakt samma sak som. Så, då lider vårt program mot sitt slut. Har ni haft en bra mellandag?
Ja.
Ja? Mm. Jag var och såg Anna Odells återkomsten. Har ni sett den?
Nej.
Återträffen. Jag såg nästan hela filmen. Jag såg inte förtexterna. Där är jag olika med Ola. Ola hade sett förtexterna och sa, nu ska jag prata om Anna Odells. Nej, men så hörde jag att det hände så tråkigt i mellandagarna. Att Anna Odell lyfte på hallmattan. Och där låg en inbjudan till klassfesten. Som hon smög ner i pappersåtervinning.
Jaha, hon hade gjort filmen i onödan.
Hon gjort det i onödan. Sen gick hon in på Facebook. Klickade i det här Others på Messenger. Där låg inbjudan.
Mm.
Hon var bjuden.
Mm-hmm. Mm.
Raderade det.
Tack snälla akademikerna för att ni vill sponsra oss och vår podd. Lilla Drevet, som har hashtag Lilla Drevet. Som hörs igen nästa vecka.
Ja,
det gör vi. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hörde förresten om de här vidriga, vad heter det, vandaliseringarna av den här moskén på Södermalm.
Mm.
Just det.
Skrivit en massa hakor och sådär. Man märkte att det var på Södermalm. För att de hade slängt griskött in i moskén liksom. Som fått koka så jävla länge. Det var helt mört. Det bara föll sönder när man tog det. Riktigt sånt långkok.
Fan.